Apostlagärningarna 8:26-40. Jag ska komma in på lite tidsperspektiv igen, bland annat för att få oss att se hur Gud kan uttrycka tiden ibland, så att vi ödmjukar oss lite när vi läser. Men det är inte det som är huvudbiten här. Huvudbiten är Jesus. Nåväl, Apostlagärningarna 8:26. Filippus och den etiopiska hovmannen. En Herrens ängel talade till Filippus: gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och sedan kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satte sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och satte sig bredvid honom. Skriftställe som han läste var detta: liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper den, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte, till hans liv togs bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det som profeten talar om här? Är det så själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Och det slutade så småningom då med att Filippus döpte honom i vatten, eftersom det fanns vatten där, och hovmannen frågade: vad hindrar att jag döps? När dopet var färdigt så rök Herrens ande bort Filippus, och han bara försvann. Och man såg honom sedan då i Asdod, och han gick omkring och predikade evangelium då väldigt långt borta plötsligt. Nåväl, så det var inte bara Hesekiel som fick uppleva det här, att förflyttas med andens kraft geografiskt från plats till plats, rent fysiskt. Även Filippus gjorde det här. Och att han gick ut i vägen här, jag menar, ingen av oss skulle komma på idén. Jag tänker här liksom att det här var en hovman. Han var kanske finansministern i en stor mäktig nation då, som heter Etiopien. Och de åker inte ensam i någon liten vagn. De har ett mäktigt och stort följe med sig, med livvakter och soldater. Och där skulle han gå i närheten. Alltså, han har ju kunnat förlora sitt liv. Men nu gjorde han det för att en ängel såg åt han. Och han skulle gå tätt bredvid vagnen. Det är klart att de här vakterna som är runt omkring, de ser ju till att det är ingen som får komma för nära vagnen. Men han gjorde det ändå. Och då hörde han att han satt och läste skrifterna i Jesaja. Och det här hade nog berört med hovmannen väldigt mycket, för han kom ju från Jerusalem i de här högtiderna när Jesus hade korsfäst och allting. Och här gick de och funderade på: vem pratar Jesaja om här? Men då är ängelns plan att gå ut dit och förklara för honom så han förstår. Och det behövdes ingen stor övertalning eller lång väntan där. Så fort när den här hovmannen förstod, så var nästa steg: här finns vatten, vad hindrar att jag döps? Det var så förberett. Och så Filippus då, jag vet inte om han tyckte det var häftigt eller om man kan säga stackaren. Jag skulle bli livrädd, ja, om jag skulle göra någonting. Ja, här är Örnsköldsvik. Bara för att i nästa stund upptäckte jag att jag är borta i Piteå. Nu ska jag liksom ta mig hem. Och sen, man har tänkt sig så här att Hesekiel, när han drog iväg där, nästan som han beskriver det som att han nästan förstår att han drar sig iväg. Det var ett annat folk förr. Jag tror att de litar mer på det okända än vi gör. Vi ska ju ha lite kontroll över saker och ting. Jag menar, jag kan ju bli rädd till och med sitter i ett flygplan. Men om jag inte ens har ett flygplan runt omkring mig, då blir det rena paniken. Och så, men man kanske är trygg för att det är Herren inne. Det finns en avsikt med henne. Men det sker. Det är det som är så mäktigt. Alltså Herren är inte bunden av våra fysiska lagar. Han kan göra det där extraordinära när det tjänar hans syften på något sätt. Och då blir det till välsignelse för människor också. Och sen efter det här då for ju hovmannen hem och hela hans familj döptes. Så att det gick väldigt fort här. Så spreds evangeliet till Etiopien. Enkelt och smärtfritt. Och det var liksom rakt upp i maktens korridorer direkt. Han som satt över skattkammaren. Ja, då är man nog minst sagt finansminister och riksbankschef samtidigt. Det var så roligt vad han läste han då för någonting. Ja, då läste han en skrift som hade skrivits så där 720-730 år innan. För den skrevs av Jesaja. Och Jesaja, han var verksam år 740-700 före Kristus. Eftersom det är december så är jag så frestad att få läsa det här då. Det är Jesaja 53. Det är han läste. Mannen. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Liken man som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträders skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttaget. Vem i hans släkte besinnar? Att när han ryttes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. Men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden. Och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Ja, det handlar ju om Jesus. Det vet vi. 700 år innan Jesus var född och korsfäst. Då skrev profeten ner det här. Här beskriver han Jesus som en person som är föraktad, som han vänder bort sitt ansikte från. Och det blev ju så. Åtminstone de fina förnäma. Jesus var väl förtrogen med lidande och sjukdom står i någon översättning. Jag tror att Jesus har varit sjuk också. För han är den som bäst av allt kan sätta sig in i hur det är när man ligger på sjukbädden. Han var inte obekant med det. Alla våra synder, alla våra överträdelser. Tänk om vi skulle fått bära dem själv. Då talar jag för min egen del då. Jag skulle inte ha levt det dagens. Jag vet när jag blev frälst när det lyftes av mig. För det gjordes det. Så vart jag ju, jag vet inte, 50-60 kilo lättare. För all den skuld som låg över alla galenskaper jag hade gjort. De lyftes ju bort ifrån mig. Och jag fick lite kraft att leva och ta itu med mina problem istället. Ja, men jag skulle inte ha levt med det där annars. Går man är skuldbelagd för länge i sitt liv så slutar det ganska tidigt. Det är inte rätt drivkraft i ens liv. Men det var så mitt öde var. En familj där det alltid var så. Och jag fortsatte att odla det. Men Jesus lyfte av allting. Och han lyfte också av hos våra sjukdomar. Jag menar, vi har varit så väldigt kritiska mot sådana som helar. Så vi ska vara väldigt försiktiga med vad vi gör i fortsättningen. För vi kan inte liksom komma ifrån att Herrens kärlek och rättfärdighet är av sådan art så att han mycket gärna hela den som är sjuk. Han vill inte att vi ska lida onödan. Men jag har sett att, och kanske själv har jag deltagit i det då, åtminstone bredvid då, är att liksom se ner på dem som faktiskt där helanden sker. Men jag är väl medveten om att det finns falska krafter som åstadkommer också. Men det betyder inte att vi ska behöva vara så evinnerligt rädd. För vi måste slå bort det som är äkta för det. För om det finns falska krafter som åstadkommer ett helande, då ska vi veta om att djävulen, han kan ingenting annat än plagiera. Djävulen kan inte skapa, han kan inte förmå någonting, men han kan plagiera. Så är det så att det finns falska helanden, då finns det också äkta. Annars har han ingenting att hela. Och det styrker ju också Guds ord. Jag menar, vi har ju fått sett människor bli helade. Och det är ju inte något märkvärdigt egentligen. Det är Gud som gör det för att han älskar. Han kräver ingenting i gengäld eller så. Men sen är det svårt för människor att hantera det. Jag menar, om det skulle bli känt att svårt sjuka kom hit till exempel och blev helad, ja, då kom det ganska många så småningom. Men hur skulle man då hantera det själv för uppe i huvudet? Skulle man klara av att stå kvar i en ödmjuk hållning till Herren? Eller skulle det stiga i något huvud? Ja, jag vet inte. Jag har inte varit i en sån situation riktigt än. Men jag tror att jag skulle ligga i riskområdet. Att blir det för mycket av framgång så ja, det kan stiga i något huvud. Och då försvinner ju förmågorna och gåvorna. Och ska man då upprätthålla den sen, ja, då måste man inhämta kraft från fel källa för att hålla uppe fasaden. Men den viktigaste saken av allting, det var det att Gud själv tog alla initiativ som behövdes för att du, Pia, skulle bli frälst, och du, Nisse, och Lennart, och ni på sista bänk tillbaka då. Jag ser inte riktigt när det är så många här i vägen. Nej, men han, alltså var Herren som tog alla initiativ. Alltså, Gud själv tog initiativen till att bli korsfäst. Gud själv var den som la ut, jag kan säga, bedrägerierna så att den onde inte skulle förstå att korsfästa han inte, för det är det som är segern. Det var Gud själv som såg till att fariseerna och romarna konspirerade ihop en lösning, politiskt korrekt lösning, för de offrade en som de trodde inte någon skulle räkna med. Nej, fariserna räknade inte med han. Och när fariserna gick ut och fick de hela folket med sig, så då räknade inte folket med han heller. Han blev som en sån man vände bort huvudet mot. För om någon stod där och pratade med Jesus så kunde de ju bli angiven då till fariserna. Så var det något, vad kallas det, rätts och rättar ting kring det. Straffet var lagt på honom. Och det skulle jag vilja säga till mig, till forna sönsgruppen och nuvarande sönsgruppen, att straffet är lagt på Kristus, inte på någon av oss. Vi får ta vår del i ansvaret, men vi ska inte tillåta att djävulen kommer och trycker ihjäl oss bara för det. Men det är sanningen som är råder. Och det går liksom att få upprättelse och läkedom från vad man än har varit med om. Men om man inte tar emot det utan väljer sin egen väg, då är det i djävulens händer man hamnar. Så läkedomen finns, förlåtelsen finns, reningen finns, allting finns, försoningen finns, fullt utgjuten redan. Och det gjordes för 2000 år sedan. Och för 2700 år sedan, då sa Jesaja det här, som handlar om Jesus. All straff var lagt på honom. Allt som vi hade gjort fel var lagt på Jesus. Allting. Hur fungerar det, vi som är vetenskapligt och bra beteendevetare så här? Hur fungerar sånt? Ja, det vet vi inte. Men vi vet att varje handling utlöser någonting i tillvaron. Om jag gör en god handling så får jag en frukt som sprider sig. Om jag ser ner på en människa så kommer det att sprida sig. Så att andra börjar göra detsamma. Så det går ut någonting från en som påverkar omgivningen. Och det ska vara lite försiktigt med att vi ska tänka att vi ska ha rena hjärtan. För att det är inte det vi utsätts för att stoppa i oss som orena oss. Utan det är det som går ut ur oss som orena oss. Så är det så att jag liksom till exempel föraktar Lennart. Nu gör jag inte det. Jag gillar han bra. Men om jag skulle göra det så skulle jag inte kunna dölja mig. Jag skulle kunna spela ett skådespel på ytan. Och vissa människor skulle gå på det. Men vad jag skulle stråla ut, det vore just det som låg i mitt hjärta, nämligen förakt. Och det skulle gå in hos någon annan. Som sen börjar på att samla på sig det. Och så, utan att de förstår det, så börjar de att göra detsamma. Då ligger föraktet där och förändrar. Alltså föraktet kommer först. Och förändrar hur jag ska uppfatta min medmänniska. Och då styr föraktet min bild av hur jag ska uppfatta honom. Jag som startar när jag kanske... Ja, inte vet jag. Lärna kanske sa åt någonting som var sant för mig som jag inte ville acceptera. Och då kan ju sånt starta då. Då börjar jag förakta som svar. Så det sprider sig. Vi ska inte glömma bort det. När förtal sprider sig. Så är det bara med en sak som löser det. Det är faktiskt sanning. Men om någon skulle vara... benägen till att vara källan till det förtal, alltså starta upp ett i början. Då kan man i förväg räkna ut att den personen, om den är illasinnad eller ond. Alltså de okulta kretsarna använder ju det ganska mycket mot kristna. Att de, ond, att de själva kommer att klara sig. Jag har faktiskt varit med om en sån situation en gång. Och då var det en bekännande spåkvinna och tillika häxa som hade faktiskt... Hon ville vara hos djävulen. Jag pratade med henne och hon sa så. Jag erbjöd att vi skulle ordna en grupp så vi kunde hjälpa henne ur allting. Men det ville hon inte. Hon ville vara kvar. Ja, det är bedrövligt, men så var det. Men hon använde sig av den tekniken att starta rykten. Om folk. Företrädesvis kristna. Då. Och då spred sig ryktena människa till människa till människa till människa. Så här. Och man sen då ska följa upp allting. Så vem gör det? Det går inte att göra så mycket åt det. Och så, om man skulle veta vem som hade startat med som jag gjorde, då gick jag och pratade med personen i fråga. Men liksom, du får hålla dig till sanningen ändå, menar jag på. Ja, då bad hon ju om förlåtelse. Man kan ju säga på det området så var det väl rent mellan oss. Men ryktet fortsatte ändå, och det visste ju hon om. Så hon var det egentligen förlåten. Men allt vad hon hade suttit ut, det fortsatte ju ändå. Det växer bara för varje steg och blir bara värre och värre. Och det var ingen stor grej. Men ja, när ondskan är igång så kan det se ut så. Så det som går ut ur våra hjärtan, det ska vara sant och det ska vara kärleksfullt och det ska vara ljust. Vi kan ibland behöva tillrättavisa eller korrigera någon. Men då ska vi hålla oss till det som är sant. Men det ska inte förmedlas liksom som någon, om det är en broder eller syster som lider av någonting svårt. Ja, Gud bevara den personen från någon som har ett behov av att hävda sig på andras olycka. För de förstör bara och gör allting bara värre. Men det ser så rättfärdigt ut. Men, och vill man komma hjälpa en person, då ska man sätta fingret på precis vad det gäller. Om jag då drivs av kärlek så kommer jag tillföra läkedomen. Drivs jag inte av kärlek, ja, då har jag bara talat om någonting som personen redan har känt till i många år. Så jag har inte åstadkommit någonting. Och börjar man förhäva sig, ja, då får man nog börja om med Gud. Det är Gud som helar, inte vi människor. Glöm inte bara att precis den person som vi dömer kan faktiskt vara förlåten av Herren idag. Vi vet ingenting om det. Ja, det är som många gånger har sagt så här, att man känner igen liksom krafter och sånt här som har rört sig i bygden många år. Ja, då tänker jag så här ofta att ja, det låter precis som den personen där borta som känner jag igen sedan tidigare. Och så kommer det här över, men hur kan jag säga så? Den personen kan absolut vid det här laget borde ha mött Gud och blivit ganska förkrossad och har säkerligen fått förlåtelse. Så bara jag tänker så där, så sätter jag mig till doms över en oskyldig. Och då blir man lite rädd själv. För Gud vet ju allt. Det betyder inte att vi inte får prata om människor. Nej, men det ska vara sant. Sanningen gör människan fri. Och det ska vara uppbyggligt. Det är våra syften. Och det ska vara fyllt av Guds kärlek. Då är det Gud själv som får sprida sig. Och då kan läkedomen ske. Då kan det ske. Det står det i fjärde. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Tidsaspekterna kring sådana här bibelställen. Nu har jag läst upp hela kapitel 53 i Jesaja bok. Och man kan tänka sig att skulle jag ha skrivit något sånt här, då skulle jag ha stått år 100 ungefär. Alltså, för han skriver ju om någonting som ännu inte har skett, som att det har skett. Och han står där år 100 ungefär och skriver i imperfekt, alltså om förfluten tid. Det är ett virvar tidsmässigt här. Han beskriver en händelse som är här. Men han står här. Och han beskriver det som han befinner sig här. Och han tittar bakåt. Så i det får jag fyra dimensioner i tidsperspektiven. Så när vi ska läsa Bibeln så måste vi tillåta Gud att vara fri. Vi kanske inte förstår allting. Men vi måste inse att det här som var så sant och som är så sant fortfarande 2000 år efteråt. Det har frälst många. Många läkedomar har fått sett. Många befrielser har fått sett. Det sades 700 år innan. Inte ens Jesaja kände till vad det var frågan om. För det står det att de gamla profeterna, de forskade i vad skrifterna egentligen skulle mena på. De visste att det var något stort, något mäktigt, något fantastiskt som skulle ske. Men ingen kunde räkna ut det. Det var bara en. En enda. Och det var den blinde mannen. När Jesus hade omskurits. Då sa han att nu kan han dö. Nu har jag fått sett räddningen. Var det den som var blind? Alltså Jesus är någonting extra. Vi kan inte riktigt uppleva Jesus på alla sätt med våra normala sinnen. Men han som inte såg, han visste att här är jordens räddning. Det är märkligt. Gud är icke-fysisk och fysisk och allting annat samtidigt. Och han är vår läkedom för vårt helande. Han är kärleken, han är också rättfärdigheten. Det står ju det att han blev vår rättfärdighet här. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Herren förklarar oss rättfärdiga. Varför det, kan man undra. Och för, om vi är ärliga, och det tror jag vi alla är. Så tittar man in i sig själv. Så inte skulle man kalla sig själv för rättfärdig. Man vet nog vad som rör sig för tankar i emellanåt. Och vad man har gjort i sitt liv och... Det, allting hos en är verkligen inte rent. Och det vet man om ganska väl. Men Herren Gud, han kallar oss för rättfärdiga. Och ibland är det så bra att böja sig och vara ödmjuk inför den som vet bättre. Eller tänk dig så här, Pia. Anta att Gud skulle komma och säga att du är en fantastisk skapelse. Otroligt sinnrik konstruerad och till och med vacker. Kvinnor brukar inte gå och tänka så om sig själv. Men om Gud skulle säga så, vem väljer man att lyssna på? Då skulle jag välja att lyssna på Gud. För jag själv kanske inte har med sanningen att göra i partemålet. Åtminstone när det gäller omdömen om mig själv. Och man kan vara benägen till att ständigt trycka ner sig själv. På grund av att man bär på massa skuld. Det är ett skäl. Eller att man har för konstiga, jag ska säga vad man kallar dem, det är mina egna. Man sätter upp ribber, ambitioner, som ligger långt utanför vad som är min förmåga. Jag fick lära mig en sak hur man ska må bra. Jag fick lära mig av såna här gamla alkisar som inte har någon utbildning på någonting. Nej, men de visste hur man kom upp i dike. De visste hur man skulle klara av att hålla de här krafterna, stången. Och de sa så här till mig. Hörru du, du kommer och inom 3 år så sitter du slut igen. Varför det? Ja, du jobbar ju jämt. Har du någon gång prövat på det svåraste? Nej, vad är det? Vila. Och jag skrattade åt dem när jag gick därifrån. Och så upptäckte jag att men det var verkligen svårt att vila. För mig var funktionen att jobba och vara sysselsatt var egentligen att fly bort från någonting som vi sökte upp med. Alltså en sanning som man skulle ta itu med. Det var som en drog. Tidigare hade jag använt alkoholen. Ja, nu kunde jag syssla med väldigt höga ambitioner och hög arbetsförmåga. Och jag skyllde hela tiden på att jag hade så mycket skulder att betala. Och jag hade 56 fordringsägare och när du börjar få in inkomster, ingen är borta. De står alla och knackar på dörren. Och du ser bara en mening och ens försöka bli nykter. Ja, men det gick ju. Men jag skyllde på det, men det var egentligen inte det som var skälet, utan det var olika sanningar som jag försökte hålla undan. Tempot i mitt liv skulle vara högt, prestationerna skulle vara hög. Kom jag hem så skulle jag inte få tid till att sätta mig och tänka efter någonting, utan ner i sängen och bli snudd på medvetslös och bara sova. Och så drömmer man om någonting då som Gud också lägger in. Men då kommer räddningen. Då ringer veckaklocka så man får komma till jobb igen. Och så är flykten igång. Och de sa det. Har du prövat att vila någon gång? Vad ska det vara svårt? Det var svårt. Väldigt svårt var det. Men med deras hjälp så fick jag lära mig utan att behöva känna skuldkänslor. Eller de här tankarna som kommer. Och jag borde göra det och det och det och det. Eller som man kan jagas. Nu vet jag inte om jag pratar för mig själv, men jag tycker jag har sett det hos många att innan man lägger sig till vila så måste man hinna göra så mycket. Man måste få allt det sista gjort. Ja, men lägg dig vila på en gång istället. Det här som man liksom måste göra, men det finns ju kvar imorgon då. Men vilan kommer här nu. Det lärde de mig. Och sen nästa steg då lärde de mig så här att ska du klara det? Nu kommer du klara det bra, tyckte de. Men du kommer få problem. Om du inte balanserar dig själv, där, eller hur de uttryckte det. Det var ingen new age. Det var bara alkoholisterfarenheter. Du måste sänka dina ambitioner eller höja din prestationsförmåga. Välj själv. Och det var tuffa bud. Men när de sa något sånt här åt en så följde de också upp. Kom de hem och knacka på. Hur går det? Hur ser din ambitionsnivå ut eller prestationsförmåga? De följde upp. Alltså, men det var sån omsorg som man gömde sig aldrig. Man kom varje vecka på träffarna. Och då fick man redovisa hur det hade gått. Och så småningom så insåg man att jag måste dra ner på min ambitionsnivå här. Och så småningom sa, nu klarar du det. Varför det? Nu är din ambitionsnivå i samklang med din förmåga. Det vill säga, du vill vad du kan. Det är jobbigt om man vill mer än vad man kan. Och det är hemskt om man kan så mycket mer än vad man egentligen vill. Så det här går i samklang med varandra om det ska gå bra. Jag tycker att Jesus gör mycket av det här. Men någonting som vi ofta gör, moderna människor som är kristna, det har vi varit inne på New Age. En av New Age huvudgrenar inom kristenheten är att få folk till att bli moraliskt sinnade. Och blir man moraliskt sinnad så är det väl väldigt ofta för att se bristen hos någon annan så man slipper se sitt eget. Det kan ju vara omsorg, det kan vara bra. Men man ska tänka på att Herren pratade sällan om moral. Han pratade om ödmjukhet, kärlek, sanning och så vidare. Det moral. Nej. Men de som stöttar sig på sin moral, de kommer att utveckla en lära som egentligen är gagnar New Age. Det vill säga att man sysslar med kötsliga självförbättringar. Jag tror till exempel att om jag bara lär mig ett annat beteende så är det okej. Okay. Ja, men det förändrar inte mitt hjärta. Inte ett dugg. Om Gud kommer till mig så kommer mitt hjärta och mitt hjärtas inställning att förändras. Och då förändras också mitt beteende. Så då blir det äkta inifrån och ut. För att Gud har givit mig det som saknades. Om jag liksom ska beändra mitt beteende och bli moraliskt gångbar så att säga. Ja, frågan är ju hur tomt blir det här inne? Vad saknar man istället? Det är så mycket bättre att man liksom bara visar upp sin brist och får stå för det. För då kommer man att gå till korset. Man kommer att gå till Gud. Man kommer att få förlåtelse och blodets rening. Och då blir det äkta inifrån och ut. Då behöver jag inte spela någon skådespelare mer. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare det mångas rättfärdiga. Det var en predikant som är ganska känd över jorden här som kom hade stuckit ut hakan för långt någon gång. Hade gjort fel verkligen. Men han utmanade och sa han så här: hörru du, hur kan du säga så där? Tror du att du är rättfärdig eller? Nej, så att du tittar på honom. Alltså, då fick jag någonting av Guds vishet i huvudet, tror jag. Jag skulle inte kunna mäta mig med den karl med bibelkunskaper på så då i varje fall. Utan jag sa bara, men snälla du, jag har aldrig haft någon rättfärdighet. Min rättfärdighet är Jesus. Om du tycker att den inte är tillräcklig, då vet jag inte vad jag ska göra. Han var aldrig svarslös. Och så efter någon dag då kom han och gav en klapp i ryggen och sa, det var bra svar alltså. Det var det bästa du har gjort. Och det behövde han höra. Och det var en sån kar som jag liksom verkligen såg upp till och respektera. Det var en bra grej. Och jag insåg liksom hur sant det var det här. Alltså rättfärdigheten hänger inte på mina moraliska tillstånd. Rättfärdigheten hänger på vad Jesus Kristus gjorde på Golgata för 2000 år sedan. Det är det som är min rättfärdighet. Det är så Gud förklarar. Han förklarar mig som rättfärdig. Han är den högsta auktoriteten på hela universum. Det han säger är sant och kan inte ifrågasättas. Så när han säger att du är rättfärdig, då kan du protestera mot det. Säkerligen så finns det någonting i köttet som vill göra det. Men det spelar ingen roll. Om Herren har sagt du är rättfärdig, då är det det som gäller. Det är han som definierar sanningen. Sen liksom olika tillstånd här och det som vi har. Jag menar, om vi ser universellt sett, vad kan en stackars liten människa åstadkomma för konstigt egentligen? Vi kan väl hugga ner något träd, vi kan väl förstöra någon miljö. Men hela universum ska ju gå under en dag. Vad är det då? Men om vi så håller på med lite atombomber här och där, så är det bara något pyttesmällar om man ser det liksom från andra sidan av universum, om man ens ser dem. Men så stor är inte vi i tillvaran, vi människor, så att våra handlingar kan förändra Guds plan. Det här universum, det går mot sitt givna mål som är definierat av vår Herre och Gud och skapare. Det spelar ingen roll vad vi gör. Jag menar, anta att det kommer liksom något konstigt som på i universum, så att plötsligt får solen någon slags trimmad dragningskraft specialriktat mot jorden, så att jorden börjar på att dras mot solen. Och då inser alla att ja, men om 3 dagar då har vi brunnit upp allihop. Vad ska vi göra åt det? Inte ett dugg. Det är bara att följa med på resan. För vart ska du kliva av någonstans? Och hur ska du kliva av? Och var ska du bo istället? Alltså, när det som sker, det Gud har bestämt, det kommer att ske. 2700 år sedan skrevs det här som jag läste nu. Ja, men det var 2700 år sedan det skrevs. Jag håller fortfarande på att läsa mig. På samma sätt. Alltså profeten visste då, 700 år innan, så visste han att det skulle stå någon år 2000 och läsa sett bakåt. Jag läser ju rätt tempus, för det har redan hänt. Men han, som förmedlade först, gjorde inte det. Han hade blivit underkänd på svenska lektionerna i grammatik. Men han gjorde exakt vad Gud ville ändå, så att det blev sant. Och det är sant, det har hänt, det har skett. Han fick bara reda på i förväg vad som skulle ske, och han förmedlade. Så att vi kan förstå det. Han förstod ju inte riktigt, men han skrev ner det. Hovmannen fick hjälp att förstå det. Och vi har sett hur hovmannen fick hjälp, och därför förstår vi det. Hur många tidsaspekter pratar jag om? Jag pratar faktiskt om 4. Nu vet jag att jag pratar om dimensioner ibland. Och det tänker man ofta rum, tid och sånt där då. Men om du ska sätta in dimensioner i tiden, som jag gör då. När man läser upp en varelseboken måste man göra så. Man måste sätta sig in i perspektivet. Vem talar? I vilket perspektiv talar han? Bakåt eller framåt? Och så nästa perspektiv kan vara ner från jorden och se in i himlen. Ja, är det bakåt eller framåt eller pågående? Och så får man sätta in det här. Så det blir väldigt mycket pussel att lägga. Ända tills Daniels profetier öppnas. Då har vi de sista pusselbitarna som jag tror kommer att förstå vad det står verkligen. Fram till dess kan vi inte. Men det är intressant att hålla på och forska inne. Men vi kommer inte att hitta svaret. Så det är ganska dumt, tycker jag. Det är min personliga åsikt. Varför ska man söka det man redan har? Men jag är gift med en underbar kvinna till exempel. Varför skulle jag söka någon mer kvinna? Jag har ju den underbaraste redan. Det är ganska dumt att söka det man redan har. Men tänk om vi då redan har Jesus. Ja, men om han nu älskar mig så oerhört. Med alla fel och brister och konstigheter som man har. Man vill bara komma närmare en sån. För alla människor vill bli älskad, inbillar jag mig. Jag vill bli det i varje fall. Och då strävar man. Ens liv kommer jag sträva. Att få närmare och närmare Jesus. Kanske inte blir någon direkt kontakt här nere i livet. Men det kommer sen. Men fram till dess så får jag väl hålla till godo med att vara på väg. Och veta om att han som har skapat hela universum. Han som har gjort allt det här, dött för mig, piskats, pinats, allting. Han som var gudomlig och satt i ära och härlighet. Kom ner hit och blev en av de mest föraktade människorna. För min skull. Och för er skull. Det är stort. Det är mäktigt. Jag har inte huvudet till att förstå det där. Jag vet bara att det är sant. Vissa saker vill inte jag förstå. Vissa saker vill jag bara acceptera. Och det här är en sån sak som är så stor så att man kan inte förstå. Men det var underbart att bara acceptera. Tack Herre Jesus Kristus. Det är så välsignat med dig. Det är han som är vårt uppdrag. Om han kommer om 50 år, om han kommer imorgon eller i förrgår. Men om han kommer, vad spelar det för roll? Då är den heliga ande som en del av honom redan finns här tillgänglig för oss. Den kontakt vi längtar efter framöver, den kommer då. Koncentrera er istället på att få kontakten idag. För den finns. Låt inte längtan framåt lura er. För ni blir bara tommare och tommare och tommare. Sök inte den ni redan har. Då blir ni bedragen. Lev i den ni redan har. Då kommer ni att få resten. Är ni sjuk? Jesus gav helandet. Ge det en chans. Jag säger inte att jag kan hela någon, och jag har aldrig sagt det. Men jag vet att Gud kan göra det genom mig. Och jag vet att Gud kan göra det genom precis vem som helst. Så länge det är Gud inne så sker det. Men vi ska inte missbruka det. Vi ska inte utnyttja det. Gud ska ha all ära i sånt här. Rättfärdig. Vill du vara rättfärdig? Ja, glöm din egen moraluppfattning då. Det kan vara i vägen för Guds rättfärdighet. Vill du vara på väg till himlen? Acceptera då att Jesus redan har gjort precis allting för dig. Och uppskatta det. I Jesu namn. Amen.
Ja, Herre, jag tackar dig för
för allt det fantastiska du har gjort för oss. Jag tackar dig, Herre, för skrifterna som berättar om allt det stora. Jag tackar dig för Guds ord, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du har lämnat så fin berättelse om dig själv. Och Herre, vad vi skulle vilja få uppleva allt vad detta Guds ord handlar om, Herre. Att vi skulle få uppleva dig i verkligheten. Inte bara som en teoretisk kunskap. Utan att ande och kraft får finnas hos oss. Att vi får sprida det som hör himlen till, Herre. Att vi får vara ett ljus i mörkret. Att vi får ge läkedom där sjukdom finns, Herre. Att vi får bidra till att folk får bli rättfärdiga istället för moraliska. Att vi får bidra, Herre, till att din försoning och din gärning blir det som betyder någonting. Jag tackar dig, Herre Jesus. För att du känner alla våra böner. Du känner alla våra brister. Du känner alla våra tillkortakommanden, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du vet exakt hur vår tankevärld är. Exakt hur vårt hjärta ser ut. Och ändå älskar du oss, Herre. Jag ber dig, Herre, att du rena oss inifrån och ut. Att du läker oss inifrån och ut. Jag ber dig, Herre, om att du ska vara ljuset i vårt liv och på vår stig. Jag ber, Herre, att du välsignar de som är här. Att du omsluter dem och beskyddar dem. Att du låter din mäktiga kraft få leva mer och mer i deras hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.